Hej och välkomna till Avanza-podden, avsnitt 104. Och det är ett nytt år när det här avsnittet sänds. Det är det inte när vi spelar in det, för vi spelar in det den 17 december. Men det blir första avsnittet efter nyår. Och att vi spelar in det så här pass lång tid i förväg, det kanske kan låta lite dumt. För tänk om det händer massa spännande saker på marknaden här under jul- och nyårshelgen. Det är en risk vi får ta, för att både jag och Niklas tänkte ta lite semester helt enkelt, och du ska upp till nordligare breddgrader och ha lite riktig vinter i Boden medan jag får stanna här i Stockholm.
Jajamensan, men du var upp och föreläste för Gilla din ekonomi, va? Här i Luleå för ett tag sedan, och då rapporterade du ner till Stockholm till mig att det var regnslask. Så att där får vi skärpa oss lite grann. Men ja, och det är ju tur också att när det här sänds så är det ju alltså torsdag den 2 januari. Vi har börjat med full kraft ett nytt börsår. Jag hoppas verkligen innerligt att det öppnar uppåt. Och jag är också glad att den här podden inte sändes igår, det vill säga 1 januari, för då är folk lite trötta. Med detta.
Det är väl den dagen det beställs mest pizza i Sverige, brukar tidningarna skriva om i alla fall.
Ja, och nu startar vi ett nytt årtionde, Johanna.
Det är stort.
Ett nytt årtionde. Det är inte 10-talet längre, det är 20-talet.
Glada 20-talet.
Ja, men det avslutades väldigt surt för 100 år sedan. Ja,
men då har vi ju några väldigt roliga år här framför oss. Gud, det känns lite märkligt att sitta här nu i mitten, slutet på december och prata som om det var nästa år. Eller ja. Känner du inte det?
Det är lite mind-boggling.
Ja, mind-boggling. Men då blir det väl bra att vi mjukstartar lite med ett frågeavsnitt helt enkelt. För det kanske är så att ni fortfarande också är lite såsiga i huvudet efter nyårsfestligheterna. Ju äldre man blir, desto fler dagar behöver man ju för att liksom återhämta sig. Så. Vi kör igång och som sagt, vi får be om ursäkt för att det inte blir så jättemycket nya spaningar om vad det här 2020 eller det här årtiondet kommer att ge. Men jag är ganska säker på att vi liksom kommer komma till det om några avsnitt, eller kanske till och med nästa avsnitt. Men nu blir det som sagt ett frågeavsnitt. Det är ju trots allt fortfarande jullov och nu ska jag sluta chattra. Vi börjar med en fråga från Erik. Hej, vill börja med att tacka för en riktigt bra podd. Min fråga följer. Jag bor i en villa som jag köpte 2012 för 700 000 kronor och idag är den värderad till 1 400 000. Och nu ska även min sambo bli delägare i fastigheten. Vi har varit ett par sedan 2013 och har 2 barn tillsammans. Ett stabilt par helt enkelt. Vi kommer säkerligen att gifta oss i framtiden, men utgå från att vi är ogifta. Hur gör man? Finns det ett konkret svar? Hur ska man resonera? Vilket pris ska hon köpa in sig för? Jag vill ju inte kräva 50% av dagens värde. Då gör ju hon mig skuldfri. Och det känns verkligen fel mot henne. Tack på förhand, Erik. Okej, vi får väl börja med att tacka för de fina orden. Jättekul att du gillar podden. Så, han köpte en lägenhet 2012 för 700 000. Den har nu dubblerats i värde 1,4 miljoner. Och 2013, så ett år efter att han köpte huset, så blev han ett par med sin nuvarande sambo då, som han har barn med. Då är frågan vilken... Alltså, det finns inget konkret svar. Erik efterfrågar ett konkret svar. Hur ska man resonera? Och det finns ju tyvärr inte. Man har väl liksom 2-3 olika alternativ. Det ena har hon ju redan tagit upp själv. Det är att hon köper in sig till dagens värde och då betalar 700 000 för att börja äga halva villan. Då skulle han bli skuldfri. Och det andra alternativet är ju att hon betalar halva hans anskaffningskostnad, 350 000. Och att de då äger hälften var, men att det blir som att de hade köpt den gemensamt. Eller så får man på något sätt försöka lista ut vad marknadsvärdet var 2013, men det kan man ju inte heller veta. Jag tror helt enkelt att man får sätta sig ner, fundera igenom själv vad man vill och sen prata om det. Men de har ju 2 barn tillsammans och alltså, det här är en väldigt personlig fråga att ge råd i. Utan Erik måste väl helt enkelt känna efter själv vad han känner sig bekväm i. Och så beror det väl lite på hur deras olika ekonomier ser ut på varsitt håll. Hur mycket tjänar man i förhållande till varandra? Är det en som har väldigt mycket högre inkomst än den andra eller så? Vad skulle du säga, Niklas?
Ja, men jag tror så här. Nummer ett, vi har haft ett poddavsnitt tidigare med en familjejurist. Vi har haft bröllopspodd och sånt där också. Så här liksom lite alternativa poddar som belyser viktiga frågor i hushållet men som kanske inte direkt har med aktier och fonder att göra. Och vi hade ju ett sånt avsnitt. Nu vet inte jag vilket nummer det är, så att man får scrolla tillbaka. Och då har vi, det heter något med hushållsekonomi. Och där sånt här faktiskt ingår. Så man pratar väldigt mycket om det här. Jag kan bara utgå från mig själv. Hur hade jag själv gjort? Alltså han köpte den här för 700 000 2012. De träffades 2013. De har två barn tillsammans. De ska nog gifta sig. Jag kan väl tycka, om jag utgår från mig själv, jag hade nog sagt så här, ja okej, okay, men vi träffades ju i princip när jag hade köpt den här och det kanske går att gå tillbaka och titta vad den var värd ett år senare, eller så skippar man bara det. Så det jag hade sagt i sånt fall, och jag menar, ni har två barn tillsammans och sådär, om du nu vill, innan ni har gifter, skriv ett avtal och skriv ett samboavtal där du skyddar din kontantinsats på den här initiala köpeskillingen på vad blir det, 105 000 kronor va? Han kan ha gått in med mer också, det vet vi ju inte. Men när han köpte bostaden 2012 för 700 000, skydda kontantinsatsen, och det är så att du vill det, så skulle vi gå skilda vägar, då får jag åtminstone tillbaka den insatsen som jag har lagt in. Han har ju betalat liksom boendekostnaderna under ett år fram till att de kanske flyttade ihop och sådär. Men annars har de väl förmodligen kanske delat på de här fasta kostnaderna. Jag utgår ifrån det i alla fall. Så att så hade jag löst det. Skydda insatsen som du själv har lagt in en gång i tiden, och sen så äger ni bostaden och delar på de förenade kostnaderna som finns med den här bostaden fram till idag. För jag menar, det skiljer allt ifrån en månad till liksom 11 månader någonstans. Det här kan ju ha varit så här, det var i december, och januari året efter så flyttade hon in.
Mm. Men det jag tänker på där, det är väl att om man vill äga den tillsammans, så ska man ju stå på lånen tillsammans också. Det så att inte bara en står på lånen, för då blir det ju, om man skulle gå isär och börja bråka, så kan ju det bli mäckigt, så att säga. Ja. För det är viktigt att man står på det båda två också.
Ja, men det där är en jätteviktig fråga. Just det här med att man skyddar in, för att han köpte för 700 000 2012 då, så att om man går skilda vägar, ja, men då ser man först till att lösa de här lånen, och då kan det bli jobbigt om det blir en tvist och han själv står på lånen. Så att
men hon lånen äger halva lägen eller huset. Då,
ja. Ja, lånen ska bort först och sen så får han skydda sin insats om han vill det. Jag menar, sen gifter de sig, då är det väl sak samma så att säga. Men det är väl lite grann så jag känner, och precis som du är in på. Ja, men då ska man ju också stå på lånen tillsammans av enkelhetsskäl, och det kanske de gör idag. Det absolut enklaste som jag tror att juristerna hade sagt: för bövelen, gå och gift er.
Ja, men absolut. Ja. Men nu tolkade jag av sig lite som att hon ska... Nej, det ska bli delägare. Skriv inte ska köpa sin. Ja. Ja. Så här. Fundera igenom om ni har något enkelt sätt som ni både är nöjda med att lösa det här, eller så ta kontakt med en familjejurist. Som hon som besökte vår podd sa, det var en timpen på någon tusenlapp. Det kan det ju ibland vara värt.
Ja, det är ju en sur kostnad om man kanske inte tar efter jul och nyårshelgen och sådär, men det kan det vara värt. Jag hade gjort så, jag hade skrivit in min respektive direkt bara på hälften, och sen så gått till en jurist och sagt, hjälp mig bara att skydda insatsen så att säga.
Ja, men och lånet. Ja, du får inte glömma bort att man måste stå på lånet.
Ja, precis.
Ja, tyvärr Erik, vi kan inte ge något konkret svar, utan kanske bara lite hjälp på vägen i hur man kan resonera. Sen då, från Pia. Hej, på rekommendation från en kollega håller jag nu på att lyssna igenom era poddar. Kul. Har kommit fram till avsnitt 8. Då är det vår. Ja, det var härliga tider. Och det är vår för 1,5 år sedan.
Är det så länge sedan? Ja. Alltså, vi går ju tillbaka i den här inkorgen. Vi har ju hundratals mejl i backlog. Det är ju jag och Johanna som har lovar att vi ska gå igenom det här. Och det gör vi så sagt det ligger. Men ibland kan det vara en gammal fråga. Då ber vi om ursäkt. Men vi glömmer inte.
Mm. Nej, men den kan ju kommit nu fast var vår. Ah, whatever.
Ja.
Whatever. Nu till Pias fråga då. Nu känner jag för att mitt ISK... konto i Handelsbanken. Nu känner jag för att via mitt ISK-konto i Handelsbanken även börja spara i Avanza Global. Går det? Det vill säga, jag hittar inte fonden i appen när jag ska köpa. Hälsningar Pia. Och nej, det är nog för att Handelsbanken inte har den fonden i sitt fondutbud helt enkelt. Utan Avanza Global, den hittar man ju bara på Avanzas plattform. Eller, ja inte ännu, men kanske i framtiden på Premiepensionstorget. Men det är inga andra banker som har den på sin plattform. Däremot så brukar ju de flesta ha en global indexfond. Då har de väl vanligtvis några punkters högre avgift. Men globala indexfonder skulle jag säga tillhör liksom standardutbudet hos alla.
Jajamän, så vill du ha en global fond eller vår nya Avanza USA. Båda är ju marknadens billigaste, så är det bara att i sådana fall komma över till oss på Avanza. Vi säger 3 minuter blir kund och den tar en 3-4 minuter att initiera flytten av dina fonder från Handelsbanken. Och så att de trillar in här. Det du inte märker att det är lite fack som går sinsemellan och sådär. Men det behöver inte du bry dig om så att säga, utan du kan bara luta dig tillbaka. Så du är varmt välkommen in som kund hos oss istället. Eller så är du kvar på Handelsbanken och som du säger, de har väl förmodligen någon form av liknande produkter.
Det skulle jag gissa.
Ja.
Nästa fråga då, från Jonathan. Hej, jag undrar hur ni skulle resonera kring att investera i aktier eller i ett antal investmentbolag eller att investera i billiga fonder som till exempelvis Spiltan aktiefond investmentbolag. När det finns så pass billiga fondalternativ kanske det ändå är värt att välja fonden. Tack för svar och en bra podd. Vad säger du där Niklas? Det här ska bli spännande att se vad aktie Niklas svarar.
Nej, men till att börja med, stort tack för det. Man kan väl också säga så här att den här Spiltan aktiefond investmentbolag är den näst mest populära fonden hos Avanza med 244 695 ägare. Så det här är en oerhört populär fond. Jag kan väl tycka liksom, att tycker man att det är roligt det här med aktier. Ja, men sätt samman en aktieportfölj då. Du betalar courtaget när du köper en gång och sen så blir det liksom aldrig någon mer kostnad för det. Sen ska du ju också återinvestera utdelningen, för det kommer vara en viktig komponent i totalavkastningen på en sån portfölj. Men den här fonden ligger på en förvaltningsavgift, om jag inte missminner mig, på 0,2%. Mm. Det är väldigt attraktivt.
Stimt.
Ja, och det är klart att jag menar, då får du den här, du får balansen, du får samtliga de här innehaverna, du betalar inte köpkortage, indirekt gör du det i fonden så att säga. Och du behöver inte tänka på att återinvestera utdelningen. Så att vet man med sig att man är superintresserad av att bygga en aktieportfölj, gör det. Mm. Tycker man inte att det är lika intressant, så tycker jag att det här är en väldigt, väldigt bra exponering till en, liksom, till en hyvens, till en snäll prislapp. Det är väl liksom... Jag tycker inte att man offrar speciellt mycket om man är lite ointresserad men ändå vill ha en exponering och ha investmentbolag. Nu säger jag det som att den här personen är lite ointresserad. Så behöver det inte vara. Men det är ganska smidigt och man kan luta sig tillbaka. Så att jag tycker att det är en snäll, schysst, ett schysst substitut till aktier helt enkelt. Så att jag är lite agnostisk där. Det beror helt och hållet på vad man har för preferenser. Jag tycker båda funkar ganska bra.
Mm. Ja, men det är två bra alternativ helt enkelt. Och som sagt, det är väldigt smidigt att månadsspara och i en fond. Så att, om man liksom läser lite mellan raderna här vad Jonathan efterfrågar, så tror jag att det är ett jättebra alternativ för honom.
Mm.
Nästa fråga då, från Alexander. Hej, tack för en mycket bra podd. Härligt att höra, tack så mycket. Jag har en fråga om hur man ska tänka när det är dags att sälja. Låt oss ta ett exempel. Johan har som mål att spara 1 miljon kronor på 10 år. Det är ett långsiktigt sparande där en viss summa pengar förs över varje månad. Hur ska Johan tänka när 9 av 10 år har gått? Det som då började som ett långsiktigt sparande är inte särskilt långsiktigt längre. Ska han sälja av lite åt gången allt eftersom han närmar sig sitt mål om 1 miljon kronor eller bara vänta tills han har nått sitt mål och sälja allt på en gång? Hälsningar Alexander. Ja, alltså där tycker väl jag kanske att fokus snarare ska vara. Det är bra att det är jättebra att ha tydliga mål som här om 1 miljon kronor på 10 år. Men vad som avgör när man ska sälja, det är ju egentligen när man ska använda pengarna. Om du inte ska använda de här pengarna till något efter tio år, då är det ju kanske lite tokigt att sälja dem bara för att man har nått upp till 1 miljon kronor. Men om det är så att man ska ha den här 1 miljon kronorna till en investering i en fastighet eller vad det nu än kan vara, ja, men då är det ju hög tid att börja liksom trimma ner innehavet på börsen, och det skulle han förmodligen gjort kanske lite tidigare än ett år innan då man får börja vikta över en del mot räntor och liksom sälja av pö om pö, eller kanske inte nyspara till börsen i alla fall. Men om det bara är liksom för att miljonen har uppnåtts, ja, men då kan man ju sätta ett nytt mål och låta pengarna växa vidare på börsen. Men som sagt, ska man använda pengarna så kanske man ska börja 2 år innan i alla fall, minst att 2-2,5 år innan, att så här, skala ner så att säga. Vi brukar säga det att för att spara på börsen ska man egentligen ha en minst 5-årig sparhorisont. Nu vore det väl lite tråkigt att sälja allt 5 år innan. Det blir inte så mycket och, eller det blir ju, då går man ju miste om ganska mycket potentiell ränta på ränta effekt. Och i och med att man månadssparar och ändå köper löpande så blir man ju inte lika beroende av liksom börsens dagshumör så att säga, utan man tål svängningarna bättre. Men man bör nog ändå ha mer än, man ska nog ändå inte tänka att man ska använda alla pengar inom ett år.
Nej, men det är ju ett klokt råd. Det där är ju såklart alltid delikat, för att det är ju inte så roligt ifall det är så att man har sparat i 9 år och sen så kommer det liksom en lite större sättning på börsen. Och så säger jag, okej, jag var fullinvesterad. Jag skulle sälja av det här och använda pengarna om några månader eller 8-9 månader, 10 månader eller vad det är, eller 1 år. Då är det ju inte så roligt. Då måste du helt plötsligt tillbaka till att, ja, men du får ha lite lång horisont, för det vänder ju, och det är ju jättebra om man då liksom är lite mer långsiktig, man är kvar i positionen och man fyller på när det har gått ner. Vi brukar ju säga att de bästa affärerna görs de sämsta av tider. Men om du inte har den tidshorisonten då, ja, men då sitter du där du sitter. Då är det ju inte ett alternativ hur bra vi än säger att det är. Så att det är liksom, precis, gå tillbaka till sig själv. Men jag menar, det här är ju så generationsfonder fungerar. Liksom att 70-talistfonder, 80-talist, 90-talist och allt vad det är. Ju närmare pensionen du kommer, nu var inte en pensionsfråga, men ju närmare pensionen du kommer, desto större del av kapitalet omallokeras liksom till räntor, från aktier till räntor, för att ta ner risken. Så att man sparar i 5 år och sen så tar man ner aktieexponeringen 20% om året. Det är ju ett alternativ, ja. men då ska jag ta ner 20% om året samtidigt som jag sitter och nysparar. Ja, men ni förstår. Jag hoppas att vi liksom kan nysta upp lite grann hur man kan fundera lite grann. Men är det ett specifikt syfte, ja, då är det ju verkligen en riskaversion. Då ska man verkligen tänka på risken snarare än möjligheten att få lite högre avkastning. Då ska man då börja ta ner det i tid.
Mm. Man vill ju, lite luddiga, man vill ju inte att det ska bli liksom, om man sparar till en kontantinsats vill man inte att det ska bli en halvlägenhet.
Nej, exakt.
Då är det nog bara att bita i det sura äpplet och skicka in pengarna på en försiktig blandfond eller någonting.
Ja, vill du ha en pizza så blir det inte kul med barkbröd.
Nej. En generationsfond ska tilläggas också. Den börjar ju vikta över mot räntor redan vid 55, om man då räknar med en pensionsålder vid 65. Så 10 år innan börjar den så sakteliga, men ändå vikta över från börs och börja ta in lite mer räntor i portföljen. Sista frågan då, från Paulina. Hej, först och främst tycker jag det verkar lite skralt med tjejer som ställer frågor, så jag tänkte passa på att informera er om att ni har kvinnliga lyssnare. Att ni har kvinnliga lyssnare också, även fast det kanske inte alltid verkar så.
Kul, det gillar vi.
Det gör vi. Nu till min fundering. Jag har precis åkt på den första stora realiserade förlusten, nämligen Kappahl. Anledningen till att han tvingades på mig var just att bolaget blev uppköpt, vilket kom rätt så plötsligt för mig som inte riktigt hade reflekterat över att det skulle kunna hända. H&M däremot har det i finanskretsar spekulerats om länge att familjen Persson försöker köpa ut från börsen. Nu till min fråga. Hur ska man förhålla sig till risken att ett bolag blir uppköpt? Min tidigare erfarenhet av detta var Scania, och där ledde budet till att jag tjänade rätt stora pengar. Men i Kappahls fall hade ju kursen fallit rätt rejält innan, och därmed innebar ändå ett bra bud en stor förlust. PS, tack för en bra podd. Det enda jag som småbarnsmamma orkar följa regelbundet.
Tack för det. Extra stort tack för det. Vi vet när man är föräldraledig, energin går på lågvarv ibland. Man drar ett tungt lass, så att vi är jätteglada att vi får strömma ur högtalarna, hörlurarna eller vad det än är. Men det här är en jättebra fråga. Jag poddade ju faktiskt med Johan Andersson, som är son till Rune Andersson, som äger Mellby Gård, i deras familjeföretag, som la bud på Kappahl 20 kronor. Och aktien var uppe i 19 kronor någonting i januari och det här var ju liksom sen höst. Så att det är väl kanske inte jätteroligt. Det här budet gick ju igenom. Det är väl inte jätteroligt om det är så att man har en aktie som har gått ner jättemycket som konfektion har gjort. Alltså klädbranschen har haft det ganska jobbigt. Och sen kommer ett bud som var ganska, alltså det var ändå en bra bit över kursnivån. Så att aktiekursen stack ju ordentligt upp till budnivån. Fast sätter man det i relation, det är så här, ja, ja. Så här, den stack jättemycket. Budet var liksom, det var ändå ett saftigt bud. Men det är liksom samma nivå som i januari. Jag hade velat vara lite aktieägare lite längre. Jag tror att det ska vända liksom. Det kan ju finnas en möjlighet då att man måste göra liksom stora strukturella åtgärder, ta bort utdelningen, återinvestera allt överskott i verksamheten, kanske ta in nya pengar, byta ut system, ja, men allt sådär så att säga. I den fasen så kanske inte bolaget passar på börsen. Det kanske inte är den bästa miljön. Det här har vi sett tidigare i andra bolag som har köpts ut. Man kuckelurar liksom, och sen så sätter man tillbaka det på börsen. Jag förstår att det här är jobbigt. När det kommer sånt här bud och man får minst 90% av aktierna, då kan man också begära tvångsinlösen. Man löser in de sista 10%. Risken finns. Det kanske i de större bolagen så sker det inte jätteofta. Det har spekulerats lite grann i H&M. Det ska nog mycket till. Det, liksom, det här är inte vardagsmat. Men det händer.
Det gör det absolut. Alltså, ofta är ju bud kortsiktigt så att säga i alla fall bra för aktieägarna. När vi inte pratar om de här riktiga då surdegarna som finns på börsen, som till exempel Kappahl har haft en väldigt tung period, Oriflame också. Det är ju såna här bud som har bud på bolag som har gått dåligt helt enkelt senaste tiden. Och det finns ju minst lika många exempel där det är bolag som har gått väldigt bra som blir uppköpta och där budet innebär en rejäl vinst för aktieägarna, i alla fall kortsiktigt. Det kan ju vara så att man helst hade suttit kvar med det här bolaget i portföljen och fått ta del av liksom det långsiktiga värdeskapandet. Så att jag vill bara liksom balansera att alla bud är ju inte till ondo så att säga. Ibland kan det ju vara att man vill att det ska komma ett bud på ett bolag för man vet att det kommer liksom få kursen att sticka iväg lite. Men att sitta och spekulera i vilka bolag som kommer bli uppköpta eller inte, det är svårt. Jag fick faktiskt den här frågan från Affärsvärlden, tror jag det var, förra veckan. Då är det så här, vad är low hanging fruit? Vilka bolag kan tänkas bli uppköpta nästa år? Det är ju bara spekulationer. Det går inte att komma ifrån det. Det är liksom, hemlighetsmakeriet är enormt och alla fondförvaltare har ju sina gissningar om vilka bolag de tror kommer bli uppköpta. Och vanligtvis har man liksom fel. Och sen när det väl blir ett bolag som är uppköpt, då plockar tidningarna fram någon förvaltare eller analytiker som har sagt det någon gång. Men på det exemplet så går det ju liksom 20 andra exempel där de inte har haft rätt. Eller liksom vi eller den som än har gissat inte haft rätt. Så att, ja, hur man ska resonera kring risken eller möjligheten att ett bolag blir uppköpt. Ja. Resonerar inte så mycket kring det.
Nej, men jag tror att man ska köpa bolag på egna meriter. Sen om det kommer ett bud, ja, det kan ju vara roligt om man är lagd åt det hållet. Det kan ju vara tråkigt att bli av med ett fint bolag i portföljen som man tror ska vara mycket, mycket mer värdeskapande under lång tid om man är lagd åt det hållet. Oavsett vilket håll man är lagd åt, som du säger, spekulera inte i uppköp. Därför att man vet aldrig när det kommer och det kan vara faktorer som det köpande bolaget inte styr över som ändras eller att Trump blir omvald eller vi får volatilitet på marknaden, det piskar upp till storm på börshaven som gör att man pausar sina M&A-planer, alltså sina köpplaner etc. Så att, nej, spekulera inte i det. Och här ska vi också säga att Johan där sa också att det är klart att det är tråkigt att bolaget köps ut här. Och det var liksom på 19 spänn i januari. Vi har också gjort en ganska ordentlig förlust. Från att det var en liten minoritetspost. Liksom en liten stek i Mellby gård. Till att man köper upp det helt och hållet. Och det blir ett dotterbolag. Så det första de fick göra var att ta en ordentlig smäll. Och liksom ta en ordentlig nedskrivning. Därför att värdet motsvarar ju inte vad de har betalat för det här. Så även de har gjort en saftig förlust. Det är inte plåster på såren. Jag hoppas inte det är salt i såren. Här för skribenten, för frågeställaren. Men det här händer ibland. Risken finns. Och också det här att om en aktie går ner jättemycket på kort sikt eller på några års sikt, vilket klädbolagen har gjort. Risken finns alltid om en aktie går ner lite för mycket att det finns hungriga jag höll på att säga hungriga vargar. Det är lite elakt. Det är inte rättvist att säga så. Men det finns alltid risken att ett bolag blir köpt om kursen går ner lite för mycket, för man tänker att vi gör en strukturåtgärd, vi köper ut det från börsen, vi orkar att investera ett tag och sen kommer det här vara värdeskapande. Den risken finns alltid om vi ser kvalitetsbolag i de citationstecken som går ner lite väl mycket.
Ja, men sen så är det ju så här, ett uppköp behöver ju inte betyda att det vänder för bolaget. Alltså vi pratar om bolag i väldigt pressade branscher där det liksom sker extrema förändringar, ett ändrat konsumentbeteende och så. Och det kan ju vara så att när skribenten här Paulina tittar tillbaka på det här om 10 år kanske känner, gud vad skönt att jag i alla fall fick något för mina aktier här. Nu, ingen aning om det blir så, men jag bara säger att det är liksom Kappahl var det här fallet. Kappahls motvind vänder ju inte bara för att de blir utköpta från börsen.
Nej, men precis. Exakt. Det kan lika gärna vara så att det fortsätter vara en kräftgång i flera år liksom, och de kommer behöva plöja in pengar liksom, för att få det där up and running och så att säga. Och det kanske alla aktieägare inte var beredda på att ställa upp på. Och det kanske hade varit ytterligare kräftgång. Nej, men precis. Så med de orden.
Ja, med de orden säger vi att vi stannar för den här veckan och ni får återgå till lussebulls ätande eller nyårsresterna eller ja, lägga er och kolla på en julfilm eller vad ni än pysslar med.
Så att vi hoppas att när du lyssnar på det här 2 januari att dagen är blå. Det brukar vara en sån anomali att börsåret, ett nytt år brukar börja bra för man vänder bladet, helt tomt blad. Så tack för att ni lyssnar på det här och sen hörs vi igen nästa vecka.
Ha det gott!